I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Okej, hej och välkomna till oss på 30 plus trevar.
Oj, har vi en introslinga nu helt plötsligt?
Ja, det stämmer. Den hände bara en gång.
Tove och Max Martin
är på plats. Max Martin ändå, apropå men han lever, folk man tycker om. Han lever.
Han lever.
Han lever.
Det är så svårt att veta med alla de här. Det finns ju en som heter Kjellback, eller hur?
Ja, just
han har lever någonsin absolut. Träffar Kjellback, eller är Kjellback en myt?
Nej, jag träffar honom. Nej, han finns. Mm. Jag har sett
sen
massor
han
av bilder på honom.
Red One, upp som en sol. Sen försvann han lite från nattklubbscenen, känns det som. Alltså, musiken kanske fortfarande görs, men han vet ju att han finns, för han är jag träffar. Men vad tog han vägen?
Är det nog, men det känns många av dem där bara jobbar mot USA, så hör man inte deras namn längre, men de är typ superverksamma.
Ja.
Mm. Så att det går ju säkert som tåget. Eller så sitter de på Kumla, vem vet. Who knows?
Högt eller lågt, va?
Så kanske de pratar om oss också en dag. Ja. Vad händer med dem? Nej, de sitter på Hinseberg. Det går till helvete. Det är inte det vi ska prata om. Det vi ska prata om, det är att det är frågepodd. Mm. Ja. Nu var det dags. Det var ett tag sedan.
Men jag tycker det är fint när vi samlar ihop alla till en liten hög.
Ja.
Så att, jag tycker att man ska tänka på det som lyssnare också. Det kanske inte kommer ett svar direkt, men nej, vi hör er.
Vi
hör samlare och vi kommer svara.
Mm. Och jag kommer börja med att läsa ett långt, långt mejl. Alla är inte så här långa, men vi tar det här nu direkt. För jag tycker också att det var värt att lyftas.
Mm.
Är ni redo?
Mm. Mm.
Hallå, det här kanske är en fråga för Toves känslor, eller så är det en klassisk 30 plus 3-fråga. Hur gör man som 30-plussare i en ny relation där partnern har ett väldigt närvarande ex?
Mm.
Jag tänker som 30-plus kan man omöjligt förvänta sig att ens nya partner ska vara oskuld och okysst och aldrig varit i en relation. Jag måste liksom lägga relationspussel och man måste hantera sina egna, sin partners och sina kompisars ex. Och spindelnätet av relationer, ex, ragg, flörta, kompisar, one night stands, kollegor och bekanta blir ju inte mindre med åren. Jag och min sambo, båda 35 plus, har bott ihop i över ett år och varit tillsammans sedan 2017. Vi har det bra, men ibland kan våra respektive förflutna, det vill säga tidigare relationer, skava lite. Mest för att vi kanske aldrig riktigt har pratat ut om våra respektive ex då. Personligen har jag inget uppenbart behov av att gå igenom de ex-files, och han har inte heller gett något uttryck för det. Jag är väldigt sporadisk kontakt med mina före detta pojkvänner, och vi är inte ovänner, men heller inte vänner. Vi hörs ibland, men inte mer än så. min sambo är väldigt nära vän med sitt ex. De hade en längre, nästan 15 år lång relation. Mm. De blev tillsammans under gymnasiet, de upplevde hela 20-årsåldern tillsammans och de blev således vuxna tillsammans. Slavade på osäkra timbekariat tillsammans, drömde om och närde myter om det vuxna 30-plus-livet tillsammans. Jag har inga problem med att de är vänner. Jag har heller inga problem med att hon alltid kommer att vara en del av hans umgänge genom alla vänskapsrelationer som de delar. Att hon är relativt nära vän med alla hans vänner. Jag har stor respekt inför vad hon har betytt och fortfarande betyder för honom. Och jag vill aldrig på något sätt försöka ta ifrån honom de nästan 15 år som de delade med han. Vi är olika här. Jag har fler relationer på allt från ett par månader till några år. Men han har en stor relation. Mm. Men att hon är relativt nära vän med alla hans vänner kan ibland göra mig otroligt obekväm och jag känner mig därför stundtals lite utanför. Jag kan aldrig undvika henne eller på annat sätt ta upp det som ett problem eftersom hon är en naturlig del i alla hans kompisgäng. Gymnasiekompisarna, vuxenkompisarna, kollegorna från alla de jobb de hade mellan gymnasiet och till 30-årsåldern. Studiekompisarna från universitetet, mer eller mindre alla hans olika kompisgäng är hon en del av. Jag har inga uppenbara exempel på vad exakt det är som får mig att känna mig utanför. Det är mest en känsla. Mm. Min sambo försöker alltid se till så att jag är bekväm och kompisarna är superhärliga, men det är inte alltid så lätt att komma in som ny. Det kanske bara är i mitt huvud, men ibland känns det som att hon medvetet markerar revir mot mig nu när jag också är introducerat i hans eller deras då kompisgäng. I synnerhet när jag umgås med det äldsta barndomskompisgänget och gymnasiegänget så känns det extra kämpigt eftersom de har hängt sedan gymnasiet och därför har liksom mer än 20 år av historia, internskämt, fyller och vänskap att luta sig mot. Och hon är ju en del av det. Jag har svårt att komma in i gänget, svårt att hänga med när de refererar till något för massa år sedan. Svårt att fånga underliggande grejer eller socialt läsa mellan raderna. Så där som gamla kompisar kan göra. Och framförallt har jag svårt att ta den självklara platsen som hans tjej. Eftersom den alltid har varit hennes. Mm. Och hon är fortfarande närvarande. Men nu är hon singel och han då är tillsammans med mig. Det hela ligger nog mest hos mig. Jag kan inte släppa att dynamiken ibland känns skev när både hon och jag är med. Jag vill ju som sagt aldrig ersätta att hon har varit i hans liv. Jag vill inte heller att han ska känna sig obekväm med att ha haft en lång kärleksrelation som idag vänskapsrelation. Jag önskar bara att jag kunde känna mig lite mer självklar som hans tjej, även när hon är med. Hur tusan lyckas man med det? Borde jag försöka para ihop henne med någon som inte längre är singel? Skämtar. Mm. Hur som helst. Mm. Den här gymnasiekompisgänget reser vartannat år på en gemensam weekend. Och så har de gjort sedan någon gymnasieresa för länge sedan. Nu i vår är det dags igen och de ska till Helsingfors över en lång weekend. Jag är medbjuden men måste tyvärr jobba och har därför tvingats tacka nej. Min sambos ex föreslog då att hon och min sambo skulle dela hotellrum eftersom ingen av dem har någon att dela rum med. Nu läser vi klart. Ja. Och eftersom ingen av dem har någon att dela rum med och eftersom det blir billigare med ett dubbelrum än två enkelrum. Och han har sagt ja. Allt är bokat och klart. Och det gjorde mig så himla ledsen. Han har lovat att försöka få ett rum med två separata enkelsängar. Men för mig räcker inte det. Jag känner mig trots det så himla sårad och utanför. Det är liksom inte sängen som är problemet. Utan det intima är att borsta tänderna tillsammans. Säga godnatt. Vakna bredvid varann. Jag litar på honom. Tror inte att han kommer vara sexuellt otrogen. Och eftersom jag har full insyn i hans och vår ekonomi så håller jag med om att ett dubbelrum är en bra idé. Men jag kan inte skaka av mig känslan av att han åker med. Att han åker med henne, att de kommer få vibba av deras relation var. Att jag aldrig kommer kunna ha en jämförbar plats i hans liv. Det känns som att han kommer att vara känslomässigt otrogen, om ni förstår vad jag menar. Mm. Han verkar inte förstå. Han svarar mest bara att de bara är vänner och vänner kan vi resa ihop. Du har ju gjort den här kompisresan med hela gänget since forever. Men jag känner mig utanför, sårad och ledsen. Ja, vad ska jag göra? Överreagerar jag och hur får man känna?
Men alltså seriöst, för det första måste jag bara säga, efter allt hon har skrivit, hon verkar vara en underbar människa.
Ja,
en
förstående
underbar människa. Och som förtjänar det absolut bästa. Mm. Det bästa är inte att ens kille åker och delar hotellrum med sitt ex. Det är under inga omständigheter okej.
Nej.
Det är inte rimligt. Och om det är så att det är problem med pengar, åk inte på resan. Mm. Alltså så här, att det blir billigare. Det är att disrespekta deras nya förhållande.
Mm.
Det är så respektlöst så att jag tappar fan haken när jag hör det.
Mm.
Och även om hon tror och litar på att liksom det inte kommer ske någonting fysiskt så det spelar ingen roll. Alltså så här, när man har varit ihop så har man en annan historia och det går inte att säga vi är bara kompisar för att det finns en annan historia som människor runt omkring blir påverkade av.
Mm.
Så att jag tycker att det är
Och det finns alltid risk för nostalgi och så vidare. Man har varit ihop någon i 15 år liksom. Ja. Man har ju som sagt tagit liv ihop. Sen så här, vi ska inte elda på att, eller jag ska inte elda på någonting av att liksom så här, jag tror att de kommer åka på resan och bli nostalgiska och sen kommer de göra något.
Nej,
det
nej,
jag menar.
Jag
tycker snarare att det här handlar om att så här, någonstans så måste hon eller måste han inse att situationen är liksom inte den att du ska behöva motivera varför du är obekväm med det här och vara den som liksom ja, men du vet, övertygar honom att det är en dålig idé. Han måste fatta att det är bara i grunden en inte respektfull idé.
Nej, det är
för dig. Att de åker, liksom, det är väl jobbigt nog för vem som helst att liksom, de åker på en resa ihop som du inte kan vara med på liksom, när de har den historien de har. Mm. Och det tycker jag är liksom, helt rätt och fint av dig att du hanterar det som du gör. Att, så här, men, det här har ni gjort i det här gänget i alla år. Det är, liksom, fine, det är klart ni ska göra det. Mm. Det är liksom, så långt, so good. Men att de ska dela rum, nej.
Nej.
Det är inte respektfullt. Det är inte schysst. Det är liksom att utsätta dig för, ja, men för en jävla ohärlig register av känslor och nojer och liksom allt möjligt. Alltså det finns inga goda skäl till varför de ska göra det. 100 lappar, vad spelar det för roll? En 1000-lapp, vad spelar det för roll i sammanhanget?
Ja. Men jag kan också tycka så här, i det här fallet, att även om det skulle vara så att de bara var kompisar eller och de inte hade haft en historia eller någonting sånt, så tycker jag att det är respektlöst från början till slut att åka och dela
ett rum
med någon annan på det sättet, och liksom det ändå är motsatt kön eller vad fan det nu kan vara. Jag tycker inte att alltså så här, man respekterar inte det nya förhållandet. Man respekterar inte heller hur folk ser på det utifrån. Nej. För man får inte glömma det, att även om de vet kanske att så här, ingenting kommer att hända och det är helt färdigt och allt det där, så kan
signalera alltså,
det signalerar någonting som känns som så här. Alltså jag vet inte, jag tycker att det är så...
Ja, men det är märkligt. Jag tycker att det är ett jättemärkligt initiativ från exet. Mm. Jag tycker att det är jättemärkligt att din pojkvän inte ifrågasätter dig själv utan försvarar det och tycker inte att det är något konstigt. Mm. Jag tycker du har all rätt att känna precis det du säger att du känner.
Verkligen.
Att det här är så olustigt och obekvämt och allting. Det är klart det är. Självklart. Jag tycker du har all rätt att känna så. Och han får faktiskt köpa det. Mm. Det spelar ingen roll om hans motivation är att de kan spara 100 lappar. Skit i det. Nu handlar det väl om att få dig att må bra så länge och tycka att det är kul för honom på riktigt att han är på en rolig kompisresa. Mm. Liksom. Mm. Och vill han att det liksom någonsin ska kännas bekvämt för dig att ni umgås liksom i samma kretsar fortfarande resten av livet liksom med hans ex, ja, men då måste han göra allt han kan nu för att faktiskt göra det rätt och riktigt och rimligt från början. Mm. Alltså, då kan du inte odla såna här grejer liksom, så att det liksom, du går baklänges istället i utvecklingen.
Nej, men precis. Och där tänker jag också så här, om vi ser på det, hela bilden där, även om han har varit bra på att liksom försöka få henne inkluderad när de umgås och så vidare, så känns det ändå som att så här, den markeringen kanske måste bli tydligare gentemot exet, om hon då pinkar revir, att så här, då får han kanske ha ett snack med exet.
Ja, för innan vi kom till resan, det var där jag tappade hakan, så satt jag och fnulade lite på vilket svar jag skulle ge henne. Så att om vi exkluderar resan då, vi tar bort den, och så tänker jag liksom, precis som du, Klara, att så här, det är väldigt mycket upp till hans ansvar också så här, att inkludera henne. Mm. Vi alla har liksom ex att jobba med. Ja. Och då tycker jag att det ligger väldigt mycket liksom i den partner man har som faktiskt är, ja, men välkomnar en in i ett nytt gäng. Mm. Och sen så tänker jag så här, det som hon pratar om i hennes huvud, det är ju en känsla och han är nog med den. Men tänk om hon skulle vända på den lite och tänka så här, det kanske är kul för det här gänget att få lite ny energi, lite nytt blod, en ny person som kommer in. Mm. Och se på det här att man inte hela tiden behöver liksom älta alla gamla stories. Mm. Utan så addera lite nya stories, lite nya minnen ihop. Börja prata om det som har hänt det senaste året istället för att referera till saker som hände för 10 år sedan.
Ja. Mm.
Och även säga det till honom att så här, kan vi inte bara börja liksom tänka lite på de minnena som vi har med kompisgänget. Och
verkligen.
För det, precis, för menar, nu säger hon ju att han är väldigt bra på att få liksom, inkludera henne och sånt. Det är jättebra. Men det där är ju sådana tricks som det du sa nu, Sofie, som man kanske inte tänker på, men där han faktiskt skulle kunna göra ytterligare jobb. Liksom. Mm. Att, så här, men var lite noga med att så fort det blir lite för internt att typ, så här, växla ut ur det igen. Mm. Och liksom,
man behöver
så här,
inte backa bandet så jäkla långt jämt.
Nej.
Och sen för hennes egen del tänka på så här att men du kanske kommer med något nytt istället.
Ja.
till bordet, till samtalet, till den här gemensamma resan. Att säga, det kanske tar en ny vändning nu, för att du har någon annan grej som du gillar att göra som du kan ta med dem på. Eller?
Nej, men sen tycker jag så här, det är klart att vi aldrig kan veta vad det här exet liksom tänker och känner vem hon är. Men jag tycker att det tyder på en viss gränslöshet att hon ens tar ett initiativ att de ska bo ihop på en resa när hon vet att han är i en ny relation. Ja. Liksom. Alltså, det är, jag tycker redan där schysst. Är det lite röd flagg. Liksom. Ja. Jag skulle aldrig göra så. Jag har väldigt svårt att se vad som skulle få henne att tycka att det var naturligt.
Nej, men det är egentligen tillräckligt att de ändå åker på en resa ihop och sen så säger jag, alltså en man eller kvinna som har en bra relation med sitt ex, det är ju verkligen det egentligen man ska leta efter i en ny partner.
Ja, absolut.
För om en person börjar direkt med att snacka skit om sitt ex,
då blir man livrädd.
Då ska man bara turn the other way.
Precis, liksom. Men då måste det ju också finnas tydliga gränser.
Verkligen.
Och någonstans det jag vill säga är att apropå att hon säger, det kanske bara är i mitt huvud, men det känns som att hon ibland markerar lite mot mig. Alltså givet att hon också tar den här typen av initiativ, så utan att vara för konspiratorisk, jag tror att det är fullt möjligt att hon gör det. Att det finns ett visst känsla av ägandeskap. Liksom. Alltså det behöver ju inte vara liksom bad intents för det, utan att det liksom naturligt blir så att det är så här, man vill ändå hålla kvar i att så här, jag har kvar min plats här i gruppen fast vi är inte ihop längre. Och jag är liksom, så kan det absolut vara, men jag tror att det lättaste sättet är väl liksom, alltså, du kanske ska försöka så här, men dels det där som du säger Sofie, att man så här, tänker att men jag är också, kan vara en frisk fläkt där och bring something new liksom, to the table. Och sen så här, försöka lajva lite att you belong. Alltså, även om du inte känner det ännu så kommer du ju känna det liksom, sekunden som du, så här, du tar lite plats och det faller god jord. Liksom. Och någonstans så tror jag liksom att så här, du kanske bara ska bli lite kompis med det här exet när ni väl ser. Jag menar inte att ni måste ha en helt egen relation, bli bästisar, men när ni ändå umgås tillsammans. Liksom. Alltså, bara känslan av att man själv tar kontroll av en situation och inte är den som liksom måste avvakta och se om någon annan gör det bekvämt för en. Är jätteskön att känna att det är du som äger lite så här, du väljer att sätta dig och ställa henne lite frågor och att skämta lite med den andra kompisen som sitter bredvid. Du väljer att resa dig därifrån när du inte tycker att du har något mer att säga. Alltså, bara känna att du tar lite ägandeskap över hur det ser ut, tror jag kan vara urskönt för dig mentalt liksom.
Ja. Men jag var med om det i en tidigare relation jag hade. Så fanns det liksom en nära tjejkompis som jag fick vibbarna av, hade lite liksom känslor för då mitt ex, men min dåvarande pojkvän. Och jag tyckte det här var svinjobbigt skitlänge. Men sen gjorde jag precis det här som du säger nu, Tove, att jag liksom tog kontrollen över det istället. Alltså den klassiska bring your enemies close. och liksom så här, men okej, okay, om ni är sådana här vänner, då måste ju vi bli vänner. Och då ska vi ses på tumman hand, bara du och jag, och hänga. Och göra en massa olika grejer och gå ut och dricka vin. Och liksom så här, för att ni verkar så bra kompisar, jag vill lära känna dig. Och det liksom avdramatiserade så mycket av liksom den känslan jag hade av, som var liksom en lite svartsjukesting fastän de bara var polare, så det gjorde så jävla gott och jag kände också då att jag blev ytterligare den här kilen emellan lite så här, naturligt så att säga.
För får ni en egen relation, du och det här exet, det här är ju inte den enda lösningen såklart, du måste ju inte bli, liksom, umgås med henne, men skulle du välja en sån här väg så måste, kan man också tänka att så här, får du och hon en egen relation så blir ju det också, utan att det här låter för liksom konspiratoriskt, så blir ju det också ett sätt att ta liksom henne gisslan. Ja, för har man en privat relation till en annan människa, då blir det ju automatiskt att man börjar känna liksom att man har lite skyldigheter i den här personen, man har ett moraliskt ansvar och alla de här grejerna. Och då kanske hon slutar med de här markeringarna. Precis, eller liksom gränslösheten och sånt, för att helt plötsligt så har ni er egen grej som hon,
för hon kanske är
rädd
för att bli utmanövrerad också. Och precis, om ni är polare så kanske hon känner sig trygg med att hon inte blir det. Men där tänker jag också så här, om det är så att hon då hans ex inte vill hänga med dig, då skulle jag också framförallt ane ugglar i mossen om inte hon vill umgås själv med dig. För att om hon är så nära vän och bara vän med då din pojkvän som han och hon säger att de är, då borde du vara lika intressant att lära känna och vara en del i hennes liv som han är.
Jag håller inte riktigt med. Jag tycker inte alls att det måste, för sånt kan ju vara ja, personkemiskt också.
Jo,
så här,
men
man kan ju hänga en större grupp utan att så här, två vill ha en egen relation.
Jo, men de kan ju, alltså, man kan ju ge det några försök och liksom,
jo,
gå ut och checka
middag. Det är inte som att det mest naturliga i världen att man ska bli kompis med ens nuvarandes ex. Så jag tycker inte att så här, det vore världens konstigaste. Jag tänker mer så här, tycker du att det känns som att det skulle funka? Ja, men prova att så här, se om ni liksom ska utveckla en egen grej. Gå och ta ett glas vin bara för att avdramatisera skiten eller vad det nu kan vara. Du kan ju vara helt öppen med det. Att så här, jag bara känner att jag måste för min egen skull. Liksom,
ja, men nu är de ju så nära så att de ska dela hotellrum. Då är de ju...
Nej, men jag menar inte de två, utan den här tjejen som har skrivit brevet. Och,
ja, men det är därför jag tycker att det borde vara naturligt att de skulle kunna hänga på tumman hand oavsett. Jag tycker det.
Det är nya och den gamla. Ja, nej, ja. Jag håller inte riktigt med.
Och sen kanske inte de är bästisar på något sätt. Men man kan faktiskt socialt umgås med människor som man också tycker kanske om 20%. Det går. Jag gör det väldigt ofta. Nej, det gör jag inte. Jag älskar alla er som jag känner.
Nej, jag bara kan inte se, om jag tittar bakåt, vem jag har varit ihop med som jag skulle så här, be deras ex. Så här, ska vi umgås och ha... Alltså, så här, för min värld är inte det särskilt.
Nej, men om naturligt. De var så nära, om man umgicks på det sättet som de verkar göra, ja, i det här gänget, då tycker jag att det är naturligt. Och om de åker på resor och om de delar hotellrum och sådär, då tycker jag absolut att det är rimligt.
Ja, ja, precis. Ja, men det kanske är det. Det kanske bara jag som inte är där i huvudet. Men det, precis. Ja, men testa det om det känns bekvämt. Och annars, så som sagt, går det ju att göra det även när ni umgås kollektivt. Liksom, att så här, knyta an till henne. Liksom, och ja, men du vet, anstränga lite för att så här, bring her closer. Liksom. Tror ni på att paus i förhållandet kan leda till ett bättre förhållande på sikt? Har ni haft paus i en längre relation någon gång? Och i så fall, hur gick det?
Nej, aldrig trott på det. Aldrig. Jag dömer ut det direkt. Ni får gärna prove me wrong. Nej, men det, för mig finns det liksom inget mellanting. Det är på eller av.
Nej, jag håller med dig. 100%.
Ja. Alltså, jag har svårt att se hur det skulle funka. Det känns som att paus är något man säger för man har separationsångest, men båda egentligen vet att, eller i alla fall minst en part vet att det här är egentligen över. Jag har svårt att se att man kommer närmare varandra genom distans.
Exakt.
Men sen finns det ju såklart exempel på, du vet, folk som är liksom ifrån varandra, men då är det ju inte en paus, då är det ju mer så här, folk som har ju dyngslut, så träffas de av en slump några år senare och så uppstår någon ny, alltså så här. Men
Nej, men sen tänker jag också så här, det är en sak om det har varit jävligt bråkigt eller tjafsigt eller så där, att man har liksom lite cool off, typ att den ene åker iväg på en resa i en eller två veckor och liksom, man är fortfarande ihop och man har fortfarande liksom kontakt. Och det är inte som att det är slut, men att man bara försöker få lite men lite tid att sakna varandra kanske. Jag skulle inte kalla det för paus riktigt, men lite space.
Ja, men exakt. Men för vad är paus egentligen? Alltså så här, det är så märkligt. Vad är paus? Är det liksom, för paus är ju inte samma sak som att göra slut. Det är därför man istället säger paus. Nej, men man skulle ju inte tycka att det var det minsta lugnt om någon gick och liksom sneknullade under en paus.
Nej, men det här är ju klassiskt här, äta kakan men ha den kvar liksom. Det är ju det. Det känns liksom...
Ja, eller separationsångesten. Det beror på.
Att, jag tror att det ligger liksom väldigt mycket i att så här, man inte vågar ta det riktiga beslutet. Så att det blir en light-version av det, vilket känns bara fegt. Och sen att det är det här, men jag vill testa lite hur det är på den andra sidan. Men jag vet fortfarande att jag har tryggheten kvar. Precis. Och det känns också så här, så dubbelfel och fegt. Nej, då är det så här, man up... Och gör det du behöver göra. Men inget sådär stå med...
Men kan man sammanfatta det så här då? Att det är så här, om det är så att ni båda liksom har lite separationsångest, men ni är överens om att man inte är så kär i varandra längre.
Nej.
Och man behöver säga att man gör paus för att båda tycker att det är lite för jobbigt att bara abrupt säga slut. Fine, go ahead. Men om man tänker att, eller någon part hävdar att vi tar en paus för att det ska bli bra igen, då tror jag att man ska vara lite orolig.
Ja, verkligen.
Ja, precis. Så nu vet vi inte om det är personen som har skrivit som vill ha paus, eller om det har blivit utsatt för någon som vill ha paus. Men
utan
så
här, bara konceptet.
Dumpa din partner nu. Om du tänker tanken att du vill ha en paus, eller om hen säger att hen vill ha en paus.
Ja.
Dump it. Bara ner i papperskorgen. Hej då.
Punkt.
Töm den.
Töm. Vad är det man kallar det när man har en påse på magen?
Stomipåsen.
Töm stomipåsen nu.
Annars spricker den ändå, vet du. Då blir det en kladdig historia. Nej, det här kan fortsätta exakt hur länge som helst. Vi går vidare. Det här är en fråga framförallt till dig, Klara. Mm. Vad ska man tänka på när man pitchar en programidé till TV? Alltså förutom att kunna dra det kort och koncist, finns det några knep?
Oh, jag vet vem som har skrivit den här frågan, för att jag har missat att svara. Jag måste säga att jag får...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ganska mycket mejl och jag hinner inte alltid svara på alla eller DMs och sådär. Mm. Men det man ska tänka på när man pitchar en idé, om ni hörde på det förra avsnittet när jag pitchade då tillsammans med Tove affärsidéer för Filip Engelbert i någon slags Shark Tank Light, gör inte så. Skriv inte idéer på fyllan och sen pitch dem dagen efter utan förberedelser. Då börjar man svettas som knäna, det gör man. Och blir lite så här rödmosig. Men det viktiga när man pitchar en idé är att man verkligen tror på den. Och att man har trycktestat den 10 000 gånger om på människor i sin omgivning. Jag gick liksom, i olika konstellationer gått liksom lite olika kurser av blandad kvalitet. När man jobbar kreativt sådär. Och då fick jag ett tips som jag tycker är så jävla bra. Som är, om du inte kan sälja din idé till alla i rummet, då är det något fel på den. Alltså såhär, du måste kunna omvända alla. Och du kan det om den är tillräckligt bra. Du kan få ändå folk att känna såhär, ja men det här skulle kunna vara någonting. Det behöver inte vara att alla är såhär, ja det här är perfekt.
Men nyfikenheten väcks.
Men att nyfikenheten väcks och man har svar på alla frågor. Man kan den utan och innan. Och man måste våga dela med sig av sina idéer. För att det finns inget värre än folk som sitter och håller på sina idéer och tror att de är superunika. Aldrig trycktestar dem. För då får du ingen feedback, ingen input. Ingen som säger såhär, du kanske skulle säga det här istället. Eller vadå, vänta här nu.
Eller man får en följdfråga som man måste kunna förklara redan i startskedet kanske.
Precis. Och också så här, du ska kunna sälja den till liksom vem som helst i stort sett. Och det kan du om du vågar trycktesta den på folket omkring. Det är mitt bästa tips.
Jag tänker också så här, jag har pitchat massa olika typer av idéer. Och de som har gått bäst, det är ju de när jag liksom känner in i hjärtat att det här är en så jävla bra idé. Så även fast den inte har lyft än, så vet jag att det här kommer gå bra.
Och det är det du kommunicerar i ett pitchrum då.
Det kommer du... genomsyra allt. Du kommer lysa ut att så här, du tror så mycket på den här idén. Men det är de gångerna när jag har varit lite osäker, för att det kanske är någon som har pitchat idén på mig som jag sen tar vidare. Då blir det knepigt.
Och sen tänker jag också så här, för att nu, hur man kommer till en pitch ens, det är väldigt mycket att ligga på, för det handlar så mycket om timing också. Mm. Att höra av sig igen, vara trevlig, inte dryg på något sätt, eller varför du har inte svarat på mitt mailgrejen, eller hej, jag mailar det här. Alltså, utan mer så här, jag hörde av mig liksom för några månader sedan, jag undrar om det fortfarande skulle vara intressant. Eller så här. Ligg på, för att det kommer komma en öppning någon gång. Mm. Och jag tror att folk generellt uppskattar människor som visar att de ja, men, har drivet.
Absolut.
Att, liksom, att våga höra av sig igen och så. Men då under väldigt trevliga former. Mm. Mm. Jag fick någon som mailade mig så här, han skrev till mig att jag ska skicka en idé till dig efter sommaren. Var ska jag maila den någonstans? Och så svarade jag, du kan maila den hit. Och sen så fick jag ingenting. Sen hörde han av sig lite senare. Och så bara skickade han någonting. Och så gick det typ 2 dagar. Jag hade knappt ens hinner läsa mailet. Och då så skrev han bara så här, ja men... jag vill ha svar på det här, för då kommer jag skicka idén. Och jag var så här, men han har ju inte ens skickat en idé, han har inte skickat någonting liksom. Och sen fick jag ett mail där han var typ sur för att jag inte hade svarat. Och man bara, nej men så gör du inte, du har ju inte ens skrivit någonting av substans till mig. Vad vill du att jag ska göra med det här? Alltså så här, kom igen. Så då svarade jag faktiskt till honom rakt upp och ner och bara så här, alltså jag är ledsen, men du har ju inte skickat någon idé. Det finns ingenting här för mig att feedbacka på. Mm. Vad är det du vill ha?
Mm. Nej, men just det där, liksom, jag har också fått att... Jag fick förfrågan att vara medgrundare i ett projekt. Och så att de skulle pitcha den för mig. Och sen har jag inte liksom feedbackat snabbt enough på den. Och då vända och bli så här aggressiv i ett tidigt skede. Och bara, hur kan du inte ens ta dig tid att svara på det här? Man bara, nej men jag har ju mitt vanliga jobb. Och sen så ska jag svara alla de här andra. Och,
och sen har man en familj.
Och blir asförbannad för att liksom, svaret inte finns där snabbt nog. Och då tänker man så här, nej men vi kommer liksom aldrig kunna jobba ihop.
Nej.
Om du vänder och blir aggressiv i det här skedet. För att man kommer stöta på
jättemånga
tuffare saker än där. Mm.
Men däremot att skriva ett lite snällt påminnande mejl om att så här, hej, jag kan tänka mig att du har ur mycket att göra. Har du möjligtvis hunnit titta på det här? Jag skulle bli jätteglad om vi kunde höras vidare eller någonting sånt. Så här. För att så här, ofta så handlar det ju bara om liksom, att folk inte har tid eller att det är så jävla mycket annat som kommer emellan och så vidare. Mm. Du känner kanske inte riktigt så, Tove, för du svarar ju typ på allt.
Ja, jag vet. Men det är precis. Men det är dels för att om jag inte svarar direkt så försvinner det. Men sen också för att jag fattar hur jobbigt det är att sitta och vänta på svar. Så jag försöker göra det. Men vad heter det? Det jag tänkte på också, för det var ju det vår drake då, Filip, i förra avsnittet sa. Att det liksom är så här, alltså 80% är personen. Liksom. Mm. Eller han sa inte ens det. Han sa ju typ 3% idén. 97% personen. Mm. Så att jag tror att så här, det, och då pratar han om affärsidéer och jag menar, du pratar om pitcha för TV, men jag tror att det är där det är kanske inte samma fördelning, men det kommer fortfarande hänga otroligt mycket på vem du är, vad du levererar för energi, vad du levererar för känsla av driv och allting. Mm. För att även om just den idén du pitchade där och då kanske inte var någonting de hade plats för eller var intresserade av, så kommer man ihåg en människas energi.
Okay.
Och då är man liksom plötsligt med i loopen att kunna bli liksom tillfrågad eller påtänkt i andra projekt.
Mm.
Så att det ska man ha med sig och tanka på. Men nu lever vi med den frågan. Vi har fler som behöver svar. Hej, tack för en kanonpodd. Fråga. Vad är det bästa med att ha barn egentligen? Berätta gärna om lyckostunderna. Jag är nygravid och fastnar lätt i orostankar och läskighetstankar. Tänk om du inte får kompisar. Tänk om vi får en dålig relation. Tänk om den får någon diagnos och får ett jättejobbigt liv. Tänk om klimatförändringen förstör deras liv och så är det jag som har satt den till världen. Ja, ni fattar. Ja. Behöver lite pepp.
Ja. Ja. Då ska jag säga mitt främsta pepp. Jag tänkte på det här om dagen, för jag går ju också i de här tankarna ibland att bara shit, nu går världen under och jag har satt barn till livet och så vidare. Så tänker jag att det är bättre att ha levt 3 år än att inte ha levt alls.
Mm.
Så det är så mörkt.
Simple as that.
Nej, men alltså på riktigt, det värsta som kan hända är att man dör och vi vet inte vad som händer efter döden.
Det kanske
är toppen där. Mm. Det kanske är en annan dimension vi kommer till.
Mm.
Titta på The OA på Netflix.
Mm.
Alltså det är ju mindblowing.
It'll fuck you up.
It will fuck you up. Nej, men då blir man inte så rädd för döden plötsligt.
Nej.
Utan man tänker att så här, det finns något parallellt som pågår någon annanstans.
Ja.
Det, men sen också alla de här grejerna man går och oroar sig för, det går ju typ kanske inte riktigt att få bort det. Och så går man och mår dåligt för någonting som man inte vet kommer hända istället för att ta det när det händer.
Mm. Mm.
Men man kommer precis att kunna lysa allt.
Ja.
Men peppen är ju liksom kärleken.
Ja.
Och meningen med livet, frågor som bara helt plötsligt kommer till en med ett litet liv.
Precis, men jag tror så här, orosgrejerna, det är ingen idé att,
de kommer
att ha någon
fortsätta, tror jag.
Ja, precis, du kan inte ha någon, liksom, ingen idé att hålla kvar i föreställningar om att de går att tänka bort. Nej. Du kommer vara orolig resten av livet, varsågod, grattis.
Ja.
Men det är också som att så här, det bara hör till, det är inte som att det förtar allt det som är helt underbart. Alltså, det finns tusen jobbiga, svåra grejer med att ha barn. Liksom. Det är skitjobbigt att vara mamma.
Ja, det är det värsta det är, man kan utsätta sig för.
Ja, men verkligen, det är det.
Ibland blir det tortyrredskap.
Ja, för att ens tillvaro går ut på att liksom oroa sig för grejer. Ja. Och det är ju skitjobbigt, men det är värt det. Ja. Det är värt varenda sekund.
Precis, för att i andra vågskålen så är ju någonting också som man liksom... Som är det närmsta man kommer om den här, du vet, ovillkorliga kärleken, det där varma, nära, fina som man liksom har drömt om som man var liten. Mm. Att det är så här, det är det enda som man vet är beständigt. Att det är så här, du kan ha tur och träffa kärleken i ditt liv redan tidigt och leva ihop resten av livet lyckliga. Mm. Men många av oss gör inte det. Mm. Och så blir man liksom ledsen och besviken över att så här, det var så här kärlek, bla bla. Mm. Men med barn så är det liksom en kärlek som är... Alltså så fruktansvärt ovillkorad och för evig. Mm. För alltid. Det är liksom en person som alltid är din person. Du kan inte, liksom, när de väl är ditt liv så går det inte att föreställa sig ett liv utan.
Nej.
Det är liksom, det är en sån kärlek som får en att vilja, liksom, jag ligger ju fortfarande nästan varje natt när Sigge sover hemma hos mig, mina veckor, så ligger jag och tittar på henne när hon sover och är såhär, antingen så börjar jag le eller så börjar jag gråta. Mm. Det är som man kan inte tro att den här lilla personen när min person. Liksom. Mm. Alltså man är lycklig på en nivå.
Nu börjar ju nästan gråta, eller hur?
Ja.
Är
ja, men jag, alltså, det är tro mig, du kommer aldrig ångra det här.
Nej.
Det är det bästa som kan hända än.
Sen måste jag säga, på tal om diagnoser, då tycker jag att du ska kolla på Lerins lärlingar på SVT. Mm. Den senaste säsongen, nu som, när de åker till Brasilien, där... Alltså, man har ju också tänkt... Liksom,
tänk om till, vad sa du att den heter?
Lerins lärlingar. Mm. För det är ju då Lars Lerin, konstnären som har konstskola för... det är liksom unga, eller det är som har daglig verksamhet i Karlstad. Människor med olika funktionsvariationer, så att säga. Okay. Mm. Så det är liksom allt från personer med Downs syndrom till olika autistiskt spektrum, liksom, störningar och så vidare. Och man inser att... Alltså så här, vi ska vara så jävla glada för alla människor som kommer till livet med en diagnos. För att de får ha med sig ett sånt jävla fint budskap. Och det är ju att det finns bara kärlek. Det finns, visst, det är klart att det finns ilska och allt det där och sorg och allt sånt där. Ett barn med Downs syndrom kan vara jätteargt, såklart. Men för det mesta är de väldigt glada. Mm. Och också framförallt jättebra på att leva i stunden och visa kärlek. Och det är ju liksom så jävla fint.
Så rent,
det är så rent.
Mm. Ja. Nej, men så precis. Men jag tror att också jag skulle liksom avsluta just den här frågan med att säga precis det där du var inne på, Klara, att någonstans så här, det hör till, du kommer att oroa dig hela livet, men någonstans man får bara försöka liksom acceptera det och också tänka att så här, man behöver inte heller måla fan på väggen och tänka ut vad alla scenarier som skulle kunna hända och hur man ska hantera det och alltså så här, försök att vara här och nu och njuta av allt det som kommer vara härligt, därför att så här, om något händer så händer det oavsett om du har tänkt på det eller innan. Och det värsta som kan hända då är att du har varit glad i onödan. Det är inte så farligt.
Nej.
Det är liksom...
Och glöm inte, ta kort på hamburgerfittan. Ta kort på hamburgerfittan. För det är en syn som du aldrig kommer få se igen om du inte tar kort på den. Alltså det är värt.
Det är som händer när du är gravid, det vill säga vid ett certain stage, man fattar ingenting förrän man är där, då fattar man direkt.
Ja. Trycket gör då att underlivet är som en double cheeseburger. Ja. Som bara...
Ja, precis, det var bra, viktigt tillägg. Kan ni ta upp i något avsnitt hur man orkar vara ifrån sitt barn varannan vecka efter separation?
Åh.
Åh, då tolkar jag det som att du ju är mitt i det här nu. Mm. Att det här är något som du har framför dig. Jag vill börja med att säga, it gets better. Det gör uppriktigt det. Mm. Tanken på det är vedervärdig.
Ja, ni känner det.
Ja. Nej, men det tycker jag absolut. Sen beror allting på, tror jag, vad man har för relation till exet och hur hård uppdelningen är. Mm. Nu, liksom, nu är ju tack och lov jag och Kalle så pass nära så att så här, dels är vi fysiskt nära varandra liksom, i och med att vi bor bara några minuter emellan oss. Mm. Så att vi har ju båda väldigt tät liksom, kontakt med Sigge när, man inte, när hon inte bor hos en själv. Man facetammar varje dag och sånt. Och sen så åker, alltså, vi umgås ganska mycket som familj, alla tre. Och sen så har vi liksom... Ja, men du vet, får man en längtattack, ja, då är det bara ringa och kolla vad gör ni. Och så kommer man över och käkar lite middag med dem och hänger. Liksom. Mm. Så, och då, det är såklart att det underlättar. Det är ju inte alla fall det funkar. Det kan ju finnas tusen skäl till att man inte har en sån relation till sitt ex. Liksom. Mm. Men oavsett så tror jag så här, det blir bättre. Det, jag skulle inte säga att man vänjer sig och det blir gött hela veckan. Man kommer alltid sakna sina barn när man inte är med dem. Liksom. Mm. Så är det ju. Men det blir drägligt och man lär sig också hitta, tycker jag, liksom det som är skönt med att helt plötsligt liksom få vara själv ibland. Mm. Och få ensam i sina tankar och inte göra serva någon hela tiden.
Äta chips till middag.
Ja, men exakt. Få ta ovuxna beslut, liksom. Inte vara någons role model i liksom några dagar. Men, så tycker jag. Vad tycker du, Clara?
Alltså, jag har en annan take på det där. Och det är någonting som egentligen vi borde prata om som en punkt kanske någon annan gång. Men jag, för att klara av uppbrottet och liksom, separationen, att vara ifrån Betty, så stängde jag av delar av mig själv. Mm. Mm-hmm. Som vaknade till liv först när Sam kom.
Ja.
För att klara av det, vilket innebar att jag var liksom lite avstängd. Även när Betty var hos mig så kunde jag ibland känna att det var svårt med anknytningen.
Ah, okay.
Att så här, jag i mig själv kände att jag inte riktigt nådde fram till känslor. Vilket var skitjobbigt. För sen kom Sam och då var det som att någonting började vakna. Och nu jobbar jag ju väldigt mycket för att liksom pussla ihop den här anknytningen. För även om så här, jag nog på pappret var en bra, fungerande, kärleksfull mamma. Mm. Mycket liksom, liksom kramar, jag älskar dig, alla de här grejerna. Mm. Så var det en distans mellan vad jag sa och hur, vad jag visade och vad jag faktiskt kände. För jag var helt avstängd. Mm. Helt avstängd.
Ja.
Och jag har ju så dåligt samvete för det nu. För att nu, alltså jag tycker det är skitjobbigt att prata om det här. Jag blir väldigt rörd. För det känns som att jag liksom inte gav henne djupet av mig själv under de åren innan Sam föddes.
Men känns det, har du fått någon indikation på att hon har uppfattat det här eller att hon kände så, eller har hon sagt något om att, eller är det här du som har byggt upp att du har insett att det kändes så i dig?
Nej, men jag vet, alltså det enda jag tänker där är att hon har ju alltid stått väldigt nära sin pappa.
Mm.
Och att det kan ha blivit ett resultat av det.
Ah.
Av att hon på något sätt kanske kände sig närmare honom. Jag vet inte. Mm. Alltså, och sen tror jag inte att hon har känt sig oälskad. Och det har hon ju verkligen inte varit. Men man kan ibland på ett rationellt plan känna att jag skulle ta en kule för henne. Jag skulle göra allt. Det enda jag bryr mig om med henne. Alltså bara tanken på, liksom, du vet när man har de här, nu går världen under. Mm. Jag är inte på samma ställe som Betty om världen går under. Vad fan gör jag? De känslorna har man ju haft. Men det, nej, men nu, vi börjar få en sån relation nu som jag önskar att vi hade haft tidigare.
Mm.
Och en helt annan närhet. Ja, det är det enda. Jag håller fortfarande på att pussla med vad fan det var. Och det jag känner nu är en panik inför om jag skulle behöva gå ifrån Kjell av någon anledning och inte få ha då samhälle. För jag är så livrädd för att bli avstängd igen.
Ja, jag fattar. Å andra sidan så är inte insikt första liksom steget mot liksom förändring någonstans. Nu är du ju medveten om vad som hände. Då kanske det faktiskt inte skulle hända igen. Liksom. Du skulle vara uppmärksam på ett annat sätt, kanske. Ja.
Precis. Och sen tror jag också, för att jag tror att det är, om man har kanske trauma i bagaget, som jag har en traumadiagnos, så är ju det, har varit ett sätt för mig att hantera känslor, har varit att stänga av dem helt.
Ja. Det är liksom default-läget.
Det är default-läget. Och jag tror att om någon som lyssnar nu har barn varannan vecka och att de känner även när barnet kommer tillbaka att de är lite avstängda, att sätta tag i det och gå och prata med dem, för att det är så jävla mycket härligare och liksom känner fullt ut liksom det här som du säger, Tove, att du ligger bredvid ditt barn och du liksom gråter eller liksom flina och vill inte sluta titta på henne när hon är där. För att det är liksom lite varningstecken sådär.
Nej, men det är,
man vill ju känna livet fullt ut. Liksom. Man vill inte vara avstängd.
Jag har ju så få stunder. Idag är ju liksom ja, jag har varit borta från Lilly i 2 dagar. Och det händer ju inte.
Nej, det känns som att det är några dagar om året.
Ja, precis. Mm. För att hon är med sin pappa de här dagarna. Och det är ju jätteovant för mig. Så då blir det ju snarare så här, nej, men det känns som en pusselbit i borttagen. Det känns, allting känns konstigt. Mm. Så att jag kan förstå liksom grymheten att ha det där liksom varannan vecka. Eftersom jag har det så himla, himla sällan.
Mm. Ja, men precis.
Men då kanske det är precis skönt att höra att man kan lära sig att uppskatta de stunderna.
Ja, men precis. Så här, du kommer inte sluta sakna ditt barn. Alltså, det är vad det är. Det kommer alltid, tror jag, kännas som så här, ett onaturligt läge. Man vill ha sina barn hos sig. Liksom. Men it gets better. Alltså, så här, man lär sig att så här, se på det som är härligt med det och det som är bra med det. Och förhoppningsvis så får ni en så pass god relation, du och ditt ex, att ni ändå kan ha så här god kontakt under tiden. Och du kan facetime med ditt barn hela tiden. Eller till och med låna ibland, eller åka över, eller ta en fika med, liksom, bara för att få lite injektion. Liksom. Mm. Men som sagt, alltså, upp med hakan. Keep the faith.
Mm.
Ja.
Det blir bra.
Ja, det blir bra. Good luck. Nu ska vi se. Ska vi ta en sista fråga då? Oh, det här är det flera som har frågat om vi kan tipsa om det. Apropå det där att du berättade att du har tagit prov, Sofie, om vad som var optimalt för din kropp.
Mm.
Det är jättemånga som vill veta vad det är för test, vad man kan göra det.
Mm.
Athletic Nutrition.
Ja, men du hade den i huvudet.
Ja,
ja, för att jag... Vad bra. Jag ger det här till alla nära och kära. Alltså, Tove, du har ju varit och träffat...
Ja, Kristoffer.
Ja, Kristoffer. Som har varit personen jag har gått till. Både och tränat med. Men han har också sett till så att jag har fått de här testerna hemskickade till mig. Man gör som en DNA-swipe, kissprov. Och sen så skickas det till ett labb i Danmark.
Mm.
Och sen så får man reda på det här. Och jag har justerat, som ni vet då.
Mm.
Liksom kost och allt möjligt. Och ja... Ja, det är halleluja.
Ja.
Men då vet ni, här är det. Har vi hemsidan i huvudet eller?
Ja, Athletic Nutrition, jag tror att det är bara .se. Men det är bara googla annars Athletic Nutrition.
Ja, och han heter Kristoffer Bergström. Och ni kan referera till mig.
Precis, jag tror att han är ganska upptagen så att, för han är så jävla bra.
Jag vet
i alla fall vad det här har gjorts, men om inte annars så kanske man kan få tips om det finns fler som
ja,
det finns fler ställen som gör såna här typer av DNA.
Han ju bygga ut sin verksamhet.
Exakt. Mm. Anställa folk.
Ja.
Nu kommer hela, liksom, det är så roligt att du bara, jag ger det här till mina nära och kära och nu till alla tusentals poddlyssnare.
Ja,
för ni är våra nära och kära.
Men vi har ju också liksom haft en sponsor som gör liksom en enklare version av det här. Och det är ju V-Lab, så man bara vill göra liksom blodtester och se hur det ligger till. Men det här tycker jag är ju liksom att ta det till nästa nivå. För att man vill ju också veta vad man har för svagheter och styrkor i sitt DNA. Man kan få liksom varningstecken på saker. Därför ska man göra det här när man är i vår ålder. Mm. Som jag ville till exempel ge det här till mina föräldrar.
Ah.
Men då sa ju han bara så här, men det är liksom lite sent.
Mm.
För det finns inte så mycket att fine-tuna då.
Nej.
Så helst hade man ju önskat att man hade gjort det här när man var 20.
Mm. Mm.
Men det finns ju fortfarande saker i vår ålder, om man är 30-plussare, som man kan förbättra och förändra. Yes.
Just så tänk att vi... Jag bara tänkte på det. Och du och jag fyller ju som sagt 40.
Ja, ska vi ändra namnet?
Måste vi döpa om podden då?
Ni fyller inte 40 år. 240
plus.
Ni fyller 40 nästa år.
Nej, i år.
I år.
Ja.
Alltså festen du ska på nu, det är ju för att jag fyller 40 och Filip fyller 50.
Jaha, då ska man ju ha present.
Nej, det står på inbjudan inga presenter, inga tal.
Men alla kommer ju ha presenter ändå.
Nej, det tror jag inte.
Åh, oh, herregud.
Ja, nej, men vi får väl se hur vi gör med det här
varumärket.
Jag vet. Ja,
är inte sjukt? Det kunde ju inte tro, va? Så ungdomliga som vi är.
Men, kan vi inte avsluta på den noten?
Jo.
Så ungdomliga som vi är.
Alltså, så här snygga 40-åringar aldrig varit, måste jag säga.
Nej, det avslutar
alltså,
du på.
Men på riktigt, alltså, när mina föräldrar var 40... Min mamma var ju mormor när hon var 40.
Ja.
Alltså det är helt sjukt. Ni är ju barn.
Ja.
Visst gör vi det?
Också det.
Tack Clara, tack.
Barn i sinnet i alla fall.
Mm.
Men vi måste avsluta här. Alltså, vi har jättemånga fler frågor, men det får bli en till.
Ja, precis. Och det är väl liksom en litet en note to self till oss också. Att vi måste göra frågor.
Precis, vi får ta en till längre fram.
När folk skriver långa och underbara frågor, då förtjänar det ett, liksom,
ett långt och bra
och underbart svar.
Precis,
tänker jag.
Precis. Mm. Så jag hoppas någon är hjälpt av vad som här är sagt. Och om inte annat så blir det en helt vanlig podd nästa vecka. Mm.
Och glöm inte dumpa.
Det står ni i påsen. Töm den.
Töm den.
Puss och kram.
Puss och kram.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.